Hudvård har varit trendigt länge. Branschen omsätter miljarder på att sälja oss produkter som vi tror att ska göra snyggare och få oss att må bättre. Och nu är barnen också med i leken. Vilket ansvar har vi vuxna för att inte driva på den här hysterin? Och är det rimligt att Yle ger en hel serie åt Eva Kela så att hon kan sörja att hennes utseende förfaller? Det ska jag fundera på idag. Andrea, du ska med utgångspunkt i både forskning och ditt eget liv prata om rutiner och vad det betyder för ens välmående. Vilken rutin gör du alltid före vi börjar podda?
När jag dricker alltid kaffe och jag brukar alltid promenera hemifrån till Yle, som tar ungefär 45 minuter. Så det sets my mind straight på ren engelska.
Det låter jättebra. Ellen, du ska försöka reda ut vad Kate Middleton faktiskt hatar i vägen. Alltså, du är ju vår liksom monarkspecialist. Andrea, du också är liksom på god...
Jag tror att hon är specialist, jag menar fan.
Ja, du är assistent.
Assistent.
Nej, monarkiassistent. Men alltså, kommer vi att på riktigt få veta någonting idag, Ellen?
Ja, det tror jag. Jag sitter på det definitiva svaret.
Yes! Spännande.
Ja, vi får väl se.
Jag befinner mig i simhallen och det är en vardagsmorgon och det finns inte en enda ledig spegel på damernas sida i omklädningsrummet. Det fnittras mycket, men mest så smetas det så här olika krämer i ansiktet. Det är ansiktsvatten, det är toner, det är serum, det är primer, det är dagkräm, det är foundation, det är mascara, det är ögonskugga, det är läppglans. Och det här är säkert en helt vanlig morgon för de flesta kvinnorna, men det som jag tycker är skrämmande med det här är att framför speglarna där i simhallen så flockas det unga flickor. Och då talar jag alltså om preteens eller tweens kallas de också. 10-12-åringar. Och jag har lärt mig att de här unga flickorna följer en så kallad 7-lagers-metod. Vilket innebär att de använder 7 olika hudvårdsprodukter varje morgon och kväll.
I den åldern?
I den åldern.
They should only know hur det blir så när man är 40.
Hudvård snackas det om överallt, på TikTok, på YouTube, på Instagram. Och det här handlar alltså om miljontals visningar på sociala medier. Och köerna till de här sminkaffärerna ringlar sig långa. En butikschef för en skönhetskedja i Sverige säger att andelen kunder som är yngre än 13 år utgör uppemot 20-40% av deras kunder. Är inte sjukt?
Ja. Verkligen.
Alltså så här, det här kom som en så här bomb förra veckan i Sverige, den här nyheten. Men nu har det talats om det här. Alltså jag som har kompisar som har tweens, så har nog talat om det här. Att gud, så sjukt att det kostar så mycket. Men det handlar alltså om serum, syra, toner, ansiktsmaskar, snigelslem. Snigelslem var för mig alltså mycket av... Alltså jag vill säga att nästan alla termer här är nya för mig. Men snigelslem har alltså en återfuktande... och en antibakteriell egenskap.
Jag tror det är en favorit hos, vad heter han där, Kim Jong-il, använde snigelslem i ansiktet. Det där fanns ju så ung ut.
Men han har ju, otrolig, han har ju otrolig hy.
Mm. Bra, tack. Det kom från Kim Jong. Vad heter han?
Un-il. Han är förebild hymässigt, inte så mycket annars.
Men alltså, på TikTok är just det här, den här koreanska hudvården superstor. Hudvård är inte mera en grej bara för vuxna utan nu också då för barn. Och det blir vanligare att barn har en hudvårdsrutin. Och det som liksom är besvärligt, eller tänker jag att är det värsta med det här, är att barnen nu vill använda avancerad hudvård.
Det kan väl inte vara nyttigt, va?
Som är gjord för vuxenhud. Och när jag pratar om avancerad hudvård menar jag alltså syror, peeling, retinol, som alltså påverkar hudens cellförnyelse. Han är hudvårdsrutiner?
Alltså det var självklart. Det är sjukt att fråga något sånt, tycker jag.
Att det är självklart för Andrea.
Ja, det är så självklart.
Hur är det med Ellen?
Jag har inte, kan jag säga.
Wow.
Jag har kanske lite svårt att hålla i rutiner generellt.
Nej, men gud vad spännande sen med mitt ämne.
Det handlar dels om det, men det handlar också om att... jag var kanske 25 första gången jag tvättade bort smink. Men jag har också haft ganska bra hud alltid, så jag har heller inte liksom kanske behöva sätta mig in i det på det sättet.
För mig, att gå och lägga sig utan att ta bort sminke, det kan jag lätt säga att i hela mitt liv har hänt färre gånger än fingrarna på mina händer. Och de senaste 20 åren har jag följt en exakt hudvårdsrutin varje kväll, oberoende om det har varit 8 på morgonen efter att ha festat 24 timmar i Berlin. Liksom. Det är så helt omöjligt.
Men berätta, vad ingår i din hudvårdsrutin?
Ta bort sminke med en sådan lapp som, är så här, som man tvättar i maskinen. Liksom, så det är inte något, man använder liksom ingen vätska eller så, utan det är en viss sorts mikrofiber som man kan ta bort allt med. Sen har jag en ögonkräm, ett serum, en nattkräm. Och det är liksom minimi. Men nu har jag infört också face yoga som är 10-15 minuter varje kväll.
Så Jesus,
det gör jag då innan jag liksom lägger mig i. Jag har ett sminkbord i mitt sovrum, vilket är jättekomiskt, för jag sitter ju aldrig där och sminkar mig. Det är sminkigt och jag är helt ordentligt. Men det är i alla fall ett fint med sådana alla lampor som är, man skulle vara i någon sån här loge.
Du är alltså intresserad av skönhetsprodukter men inte av smink?
All skönhetsvård jag har delegerat ut till andra och jag själv handlar om att se fräsch ut för min ålder och naturlig. Och som alla kvinnor vet så är det, krävs det jättemycket för det.
Håller ni inte med? Har ni sett det här babyface som jag har?
Det där. Men alltså typ när jag var ung så var jag bara shit. Det var bara att dra på lite mer kajal på morgonen. Alltså man skulle ju ändå vara svart kring ögonen. Så vad spelar det för? Alltså,
det beror nog viss estetik.
Jag har alltså vänner som fortfarande kan lämna sminke,
ja,
på.
Alltså,
men det är ju inte nyttigt om man inte har helt ekologiskt smink.
Så jag kan ju berätta att det är inte så nyttigt med de där hudvårdsrutinerna.
Alltså, ja, okej.
Okay. Jag började också röka när jag var 16. Alltså, det är som, vad som är nyttigt har sällan varit liksom en prioritet för mig.
Ja, det är ju helt spännande där med liksom, när man talar om skönhet. Så okej, okay, det där att dricka tillräckligt. Men vatten, det är liksom alla överens om. Men annars är det ju bara två grejer. Inte röka och använda minst 25 SPF solskyddsfaktor i sin dagkräm.
Förra veckan gjorde SVT en granskning och kunde peka på att allergi, eksem och inflammatoriska hudsjukdomar Eva Barn riskerar att drabbas av i takt med att då hudvård blir allt trendigare också bland liksom, det blir alltid också yngre människor som vill använda de här grejerna, eller den här hudvården. Jag måste säga som Agnes Wold att jag tycker det är så jobbigt att det heter vård. Det är ju inte medicinskt överhuvudtaget. Det kunde heta hudlek. Nåja, nu varnar då hudläkare för att använda för många produkter och barn har då. Det här är väl ganska självklart, jag kan inte förstå liksom.
Men alltså det är klart, jag tycker inte att barn ska hålla på med någon sådana vuxen grejer.
Man har tunnare hud, den är inte fullt så utvecklad som de vuxnas hud. Och de här hudvårdsprodukterna innehåller då parfymämnen, konserveringsmedel och andra kemiska ämnen som kan stressa ung hud. Och det här kan istället leda till då att man utvecklar atopisk eksem, hudsjukdomar, kontaktallergi och det blir permanenta skador i huden. Och, det där, och jag läste också att om man till exempel utvecklar en kontaktallergi som liten så följer det med resten av livet. Kroppens celler glömmer aldrig. Och det är ju jättesorgligt. Alltså, jag kan tänka mig så här, när jag var liten så var det jättepopp att man köpte sådana massor med örhängen. Jag vet inte om ni också gjorde det. Och de var oftast i plast. Och jag har alltså utvecklat nickelallergi som barn. Och det har ju hängt med mig hela livet. Jag är jättearg på mina föräldrar för det. Att liksom jag skulle vara jättearg på mina föräldrar om jag skulle ha stått och satt snigelslem. Och kanske pila lite den där huden. Nåja, hudläkare säger att barn behöver inga hudprodukter alls. Det säger också Andrea Reuter. Det säger väl säkert hela sällskapet. Och en hudläkare sa i den här SVT-granskningen att du skulle ungefär vid 25-30 års åldern. Då kan du börja använda
sådana här
föryngrande. Och det där, att de vuxna egentligen aldrig någonsin då behöver använda sådana här föryngrande krämer om man nu inte vill. Jag menar, man kan ju också bara bli okej med att man åldras, tänker jag. Men jag talade med en kompis som har en tween och hon var sådär att det är som moralpanik också nu kring det här med att barn har så här hudvårdsrutin, att kan ni bara sluta? Så jag vill nu inte vara en sån som står här och måste elda på, men jag tänker så här, barnen säger ju själva att de tycker om det här. Det är kul, det är skönt. Alla andra gör det, de ser det på TikTok. De vill hålla på och peta med sitt ansikte. De vill få en glow. Och de vill bara känna sig snyggare. Att här finns något trygghetsskapande i de här rutinerna. Det är det du, Andrea, pratar om. Alltså, att det är en inre känsla mer än en yttre känsla. Och att det är det som jag går
eller en gång miste. Man kanske inte ska ha så stark arsenal. Utan man kan ha lite sådär neutrala krämer som inte kanske gör så mycket.
Sen är den ju också att så bara svindyr, den här hobbyn. Och jag tycker att det är så galet att jag kan skratta åt mina syrror, mina båda, kanske min äldre syrra mer än min yngre syrra, så kan köpa sådana serum. Och då när jag var så här, för 20 euro, så var någon så här, 20 euro, det är ju jättebilligt. Jag bara, 20 euro för en kräm. Man kan sätta alltså, olivolja i ansiktet som jag gör.
Det är billigt, kan jag berätta. Det handlar liksom om tid och det handlar om pengar. och prioriteringar. Men om man tänker liksom i mitt liv, så jag är ju då alltså barnfri, familjefri by choice. Jag har ett välbetalt jobb. Det frigör både pengar och tid att inte ha barn. Så då kan jag ju lägga de pengarna på de här grejerna. Liksom. Och förutom att man ju inte ska fördöma vad någon annan kvinna vill göra liksom, med sitt liv. Men jag har ju då valt att göra. Jag hade just delegera ut jättemycket saker. Att det, liksom, jag går på salong.
Ja, okej. Okay. Ja. Right. Det måste kosta mycket.
Det kostar mycket, ja. Men det kostar också mycket att bo i egnahemshus och ha bil kostar jättemycket. Och att ha barn kostar jättemycket. Alla de här sakerna har jag valt bort.
Okej, okay, Ellen, går du någonsin på salong?
Jag brukar faktiskt ibland plocka för, eller liksom forma och färga ögonbrynen på salong. Men jag glömmer alltid bort att boka ny tid.
Jag tycker att det är liksom, en av de viktigaste. Ja. För att det gör så otroligt mycket.
Men okej, okay, det som... För jag tänker så här, det är jättefint liksom att man fixar sina ögonbryn på salong, eller för jag är den som bestämmer. Eller att Andrea liksom gör alla de här rutinerna och sätter sina pengar på det. Men det som är problematiskt och det som liksom ju är det här skräckscenario är att man har märkt att barnen är liksom jättelätta att utsätta för extremt aggressiv marknadsföring. Och liksom att det ligger en miljardindustri bakom och de drar sig inte för att utnyttja de här barnen. Så jag lyssnar på, det finns ett program på P1 som heter Kropp och själ. Och där var hudexperten och forskaren Johanna Gillbro med och hon sa att om vi tittar på marknaden så säljer vi hudvård på samma sätt som vi säljer kläder. Alltså fast fashion. Eller inte ens fast fashion utan fashion. Och liksom som att på samma sätt som du säljer skor eller då en skjorta så ser man hela tiden på produktens bästa. Det vill säga vi vill att den ska ha samma värdekedja. Vi vill att man ska kunna frakta den här produkten i hela världen och vi vill att den ska ha en hållbarhet. Och det här gör ju också att hudvården innehåller en hög koncentration och många doser av konserveringsmedel. Och vi sätter sig lager på lager på lager. Och det här kan alla förstå att det inte är så bra. Och det där, det är då som jag tänker att vad ska man tänka om föräldrar, skönhetsinfluencers, andra fullvuxna som lägger timmar på att smeta krämer och syra för 100 euron i ansikte och sen posta klipp av rutiner på sociala medier eller att då Yle gör en tv-serie 6 delar om det.
Liksom, alltså att det är ju något helt annat. Eva Kellasel som jag också har sett alla delar är ju något helt annat än något oro för småflickor att använda. Alltså det handlar ju om ens eget åldrande som kvinna, vad det betyder.
Har ni sett den här? Alltså den heter Min kvinnliga yta med Eva Kela.
Nej, jag torkar sig. Ja.
No, jag kollar alla att de är jättekorta. Det är några timmars insatt.
Så här tycker jag, att ägna mycket tid åt att kontemplera sitt utseende är inte attraktivt och i vårt samhälle finns det en plikt att vara vacker. Det här tror jag alla av en historiker kallar det för behagsplikt. Förhållandet mellan könen innebär fortfarande idag en sån slags plikt för kvinnor att behaga män. Så historiskt sett har intellekt varit associerat med en brist på intresse för utseende. Men samtidigt så krävs det fortfarande av kvinnor att vi ska leva upp till olika mer eller mindre så här traditionella könhetsideal. Att här finns ju nog en vågskål som är jättesvår att balansera. Att man ska bry sig om sitt utseende, men inte för mycket. Eller är det så att man ska bry sig om sitt utseende, men det ska inte synas? Och är det kanske därför som den här Min kvinnliga yta-serien väcker hos mig? Alltså, jag kan ju inte säga samma känsla som hos dig, eller, men jag har sett alla där. Det var en plåga. Alltså, jag plågar mig igenom dem, för jag är så ointresserad.
Och du har liksom inte alls haft dina tankarna?
Nej, aldrig. Men nu har jag dem. Alltså, om Eva Kela och alla de här, det är alltså inredade sexdelar och det är alltid en viss... Alltså det är olika personer som genom de här personerna försöker förstå hur den kvinnligt åldrande är. Jag har aldrig någonsin tänkt så mycket på de här personernas hud och det här ansiktet som de hela tiden petar på. Liksom som när jag såg den där serien. Och det är det som kanske är min kritik, att gå omkring och ha alla de här rutinerna och gå omkring och tänk på allt det här, men måste man göra, alltså måste man visa det? Alltså kan man inte bara göra det då? Och inte liksom göra en...
Jag tycker ju att det var, jag tyckte det var intressant det där. Och det var ju, jag är liksom samma ålder som Eva, vi har flera grejer som man kan identifiera sig med också, att liksom jobba framför kameran, jobba på scen, att ha identifierat sig med att ha haft och ha ett skönhetskapital. Till exempel finns det ju då i den här serien vår fantastiska sällskapskollega Biffen.
Exakt.
Som själv säger att jag har aldrig identifierat mig att jag ska ha haft någon skönhetskapital och jag skiter i det. Mm. Och nu skiter jag det på riktigt helt liksom, de senaste åren. Och att för henne känns det liksom jättebefriande och fantastiskt. Och jag tyckte det var så otroligt bra att hon var med och kul att höra den där liksom, den inställningen. Men inte förstår jag varför man inte skulle få också höra om någon som har haft ett skönhetskapital och funderar kring att tappa. Det är ju det som den diskussionen i Sverige för några år sedan. Sådär. Att jag tänker på att alla diskussioner kan väl få ha plats. Och sen liksom Biffen var helt såhär, istället tänka på det där, tänk istället på demokrati. Absolut, det tycker jag är jättebra. Men jag tror inte att det kanske är så att de som inte bryr sig om utseende tänker istället bara jättedjupa tankar. Det kan också vara så till exempel, jag lider inte av någon ångest och oro eller depression. Så jag lägger noll tid på såna sorts tankar. Så då kanske jag har mera tanktid att lägga till exempel på någon sån här saker. Utan att det är bort från någon sådär, att göra gott i världen. Att jag tycker också att det är väldigt enkelspårigt den här med att, liksom, att det ska vara uttryckligen ytligt att tänka på skönhet. Och att så, då blir man automatiskt så att man tänker jättedjupa tankar. Jag tror inte att det här är fallet.
Ja, jag kan helt säga att efter liksom sex avsnitt där Eva Kella då får uttrycka sin sorg och oro över sitt förlorade ungdomsutseende. Jag skrattar inte åt henne. Alltså, jag tycker att det är ett konstaterande att förlora privilegier i en värld som faktiskt bara värdesätter kvinnors erotiska kapital högre än någon annan kvinnlig egenskap. Det är ju liksom samhälleliga strukturer vi på något sätt borde ändra på.
Och sen jag menar det är ju också, jag tänker att nu tycker jag att samhället värdesätter kompetens. Det tycker jag verkligen. Och pondus som kommer med åldern och de sakerna förhoppningsvis om man nu har lite skött sig så ökar ju medan skönhetskapitalet sjunker. Så att man kanske kan hålla någon form av ungefär lika mycket kapital på gång en stund i alla fall tills man blir pensionerad. Men
så här va, i ett av avsnitten så säger Eva, jag har upplevt att jag har fått blickar under hela mitt liv i det offentliga rummet. Det har varit absolut automatiskt och nu när det försvinner så saknar jag det lite. Mm. Och det betyder att jag vill vara objekt för någons åtrå med mitt utseende. Det här finns ju en skillnad också på åtrå och skönhet. Men det här är ju ett stort bekräftelsebehov då, som finns kanske också hos dig,
absolut.
Andrea.
Men alla har väl ett bekräftelsebehov?
Ja. Jag tänker också att det verkar helt liksom sjukt att man inte skulle ha det alls.
Men det som inte alla har är en pretty privilege.
Ja.
Och det har Eva Kella.
Ja.
Hon alltså har ett skönhetskapital. Och det liksom, du kan inte sörja över ett förlorat skönhetskapital om inte du har haft det från början.
Nej, och det är det också Biffen säger. Liksom, där.
Och jag tänker också när man säger så att det förväntas alltid nog att man sen ändå ska vara så där man ska göra någon sorts avbön. Och att säga att det är förstås upp till alla hur man vill göra. Att det är inte ens ärende. Jag ska absolut inte stå här och moralisera. Men om jag tar mig själv. Så jag har aldrig känt mig snygg. Jag har ofta blivit kallad ful, fet, äcklig. Andra negativt laddade ord. Jag har aldrig blivit bjuden på drinkar av heta män på krogen. Jag har aldrig gått förbi kön. Eller så här, fått gå förbi kön för att jag är så snygg. Inga män har vänt sig om efter mig på gatan och vissla. Och jag säger inte här för att ni nu ska säga du är så snygg jag på ditt sätt. Utan jag säger det här med stolthet. Jag har andra privilegier. Och ett av de privilegierna är att jag inte bryr mig om mitt utseende. Mm. Och sen mitt andra privilegium är att jag inte alls bryr mig om hudvård.
Men på vilket sätt är det ett privilegium? Alltså du är jättebra.
Så jag sätter inte alls tid på sånt här. Eller pengar.
Ja.
Och det där, jag oroar mig till exempel inte för plufsiga påsar under ögonen, rynkor eller gråa hår. Jag tycker bara det är sexigt. Alltså jag tycker att gråa hår är sexigt.
Ja, men det förstår jag nu inte hur någon skulle kunna tycka något annat.
Och vet du vad, inte tycker jag ju ens det. För jag tycker ingenting. Alltså jag bryr mig inte.
Och du har aldrig gjort det?
Nej, snygga sekret tänker jag inte smeta ut i mitt face. Och jag accepterar min kropp och mitt utseende för kanske. För jag känner ett värde i att jag är alltså stark och frisk. Och det är det som jag tycker att det är.
Jag försöker att det är helt viktigt.
Mitt största värde. Och det är bara en jätteliten grupp som lever på sitt utseende. Och det är kanske därför jag tycker att det är så där jättebefriande att syster Biffen där i sista avsnittet alltså faktiskt är på Tuska och dricker bisse. Alltså inte sitter och petar i sitt ansikte som de andra flickorna i det här programmet gör. Och sen att hon just också säger det där, tänk på demokrati.
Men alltså,
idag är det ju jättevanligt att våra ungdomar vill ju inte ens ha demokrati mer.
Ja, okej, men nu tycker jag nog att du, som man på finns ska säga, motkat såraks. Det är ju inte som att skillnaden är att jag skulle sitta hemma och hålla på med några skönhetsrutiner när hon är på Tuska. Jag går inte på Tuska, för jag går på Flow, jag går på Teknoklubb och whatever. Det finns ingenting jag har gett upp i mitt liv för att ha möjlighet att göra de här sakerna eller hinna. Eller, alltså, jag förstår inte, det här är ju, handlar om min glupskhet för allt. Jag är glupsk att utveckla mig intellektuellt, andligt, hålla koll på min hälsa och också hålla koll på min skönhet och min stil och mina miljoner kompisrelationer, mina familjerelationer, mina relationer till mina gudbar, bla 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 bla. Jag vill vara en högpresterande människa. Då är det här en av de grejerna. Det är inte så att liksom min obsesshet vid skönhet gör att jag inte gör några andra av de här sakerna.
Men jag skulle ha önskat i så fall att den här serien liksom, för ambitionen var väl nog att man ska försöka försonas med sitt åldrande utseende och försöka se på annat än utseende. Och liksom, I kid you not, men herregud, så jag tänker på Ulrika Bahers utseende efter att jag liksom måste stirra på det. Och det där när de makear sig och det klätas och det sätts olika, alltså jag vet inte vad det ens heter, det är olika färger man sätter ansiktet, att hur det ska bli
jämnt. Contouring. Ja.
Men och det som jag faktiskt tänker att är liksom kanske i vårt samhälle idag är ju det så här, man kan fixa sig hur mycket som helst, men allt kommer omkring så är de flesta människorna huvudsakligen upptagna av hur de själv uppfattas. Alltså, man är bara intresserad av sin egen spegelbild och det egna jaget.
Det är också en sanning med modifikation, för att jag gillar ju då alltså att vara välvårdad i mitt yttre. Jag gillar också att vara välvårdad i mitt språk, i mitt beteende. Jag tycker om att vara liksom vänlig och artig. Och de här sakerna gör också, och sen är det ju då, alltså, allt kommer ifrån nu en mega privilege position. Alltså jag är kvinna, jag är vit, jag är finlandssvensk, etc. etc. Liksom. Men det påverkar hur folk beter sig mot en. Hur man liksom rör sig i världen och så, hur man ser ut också, upplever jag. Att min vardag är väldigt... folk är jättefina och respektfulla och behandlar mig väldigt väl. Och inte vet jag hur stor del någon av de här sakerna att jag har några fina naglar med det att göra. Och jag vill ju inte att det ska vara så att folk ska gå omkring och buga och bocka för mig. Det menar jag inte. Men jag tycker det är jätteviktigt hur man liksom för sig i världen.
Men vad man innebär får tillbaka. Det för dig, om jag får fråga André, vad innebär det för dig att vara välvårdad? Liksom till det yttre då, om vi nu ska prata om det.
Att inte ha smutsigt hår, att ha fina naglar, ha en lätt sminkning, rena kläder, lukta gott, hela kläder också.
Och det här så tvärt emot allt vad jag är. Det här är kul.
Men liksom, jag tänker att det handlar om någon med ålder också. Alltså, liksom att när man är 40 plus så vet jag, då tycker jag det är svårt att komma undan med att vara något annat än välvårdad. Tycker man framstår så slarvig på något sätt.
Fast jag tycker så, ju äldre man blir desto...
Men det här är alltså bara för mig själv. Det är inte så att jag går omkring och säger, hur kan den där se ut sådär, utan bara för mig själv.
Men ja, jag kan ju tänka att efter att jag har blivit 40 så jag har aldrig varit så här bekväm med mig själv. Och, liksom, och att jag verkligen har frigjort mig från det där alla serum som jag aldrig har använt.
Men alltså, jag är ju också jättebekväm med mig själv.
Ja. Jag tänker bara sådär att
det är inte någon kamp för mig.
Stackars liksom. Den där generationen passiva fina flickor som fostras in i att de inte duger om inte de använder serum, rouge, toner, syror. Och men, sen märker de att det inte hjälper. Vad gör de då?
Men jag tänker att det här är väl inte ett nytt problem. Det har väl bara ett nytt...
Namn.
Ja, eller liksom nu är det hudvård som gäller. Men liksom när jag var en tween så nu var det ju också... Nu var det ju precis lika viktigt att vara en duktig flicka. Men det kanske liksom såg annorlunda ut eller det var kanske andra accessoarer eller andra attribut som man använde. Alltså jag tänker bara det här, jag är ju besatt av gamla tidningar, det är ju det jag sätter mina pengar på. och så här gamla Frida-tidningar som jag läst från att jag gick på 4-5 uppåt till högstadiet. Så det är ju också liksom, det är också precis samma innehåll som på TikTok, bara att det liksom inte är då rörligt eller kanske liksom lika snabbt eller så. Och att det ändå kräver någon slags, det kanske ett lite större avstånd mellan, en tidning man köper en gång i veckan eller en gång i månaden och sig själv och sådär. Men det är ju ändå, det har ju också satt, alltså jag tänker också att jag liksom vill inte heller riktigt drabbas av den här moralpaniken kring liksom att nu smeta barn in sig med hudkräm, för att jag menar det finns, alltså det är liksom, det är bara samma sak men under ett annat jag vet inte.
Men det är väl kanske Det är kanske det att du inte förstör din hud genom att läsa de där tidningarna. Alltså att...
Nej, men vi gjorde ju annat som säkert förstörde både huden och gud vet vad. Alltså, inte tror jag ju att det här liksom... Minns ni det? Det är kanske ett dåligt exempel. Men minns ni de här små badkulorna man kunde köpa som var liksom förra gången till badbomberna? Det var så här små plastgrejer. Ja, de bara dök upp i huvudet. Ja, för att de kom upp i flöde här igår kväll. Och jag tänkte bara sådär, ja, alltså, vad var det i dem? Alltså allt annat man håller på. Ja. Alltså, jag menar, nog förstörde man ju något organ om min tuden. Som 11-åring, även på slutet av 90-talet, tänker jag.
Ja. Jag har i alla fall funderat på rutinens betydelse för mitt eget välmående. Och faktiskt speciellt det senaste halvåret, därför för att jag har ju då jobbat alltså på kontor, fysiskt på kontor sen i höstas. Och sen har jag dessutom lyckats behålla vissa rutiner nu hela 2024. Jag började med att reda ut då, vad är skillnaden mellan rutiner och vanor? Och jag har lyssnat på en podcast som jag kommer att återkomma till, där de liksom lite så här pratar om det. Okej, så rutiner är alltså sånt som man har bestämt och planerat att man gör regelbundet. Till exempel då en kvällsrutin med kräman. Medan vanor är sånt som går automatiskt. De tar som hand av en del i hjärnan som liksom tar hand om vanor. Och där skulle jag säga till exempel att jag går alltid i rulltrappan i metran. Det började hela med att det var nyår, förstås. Och jag gör alltid en sån här liksom översikt av det gångna året och tittar framåt på det kommande året och funderar vad vill jag liksom införa och vad vill jag förbättra. Så här. Och så var det en artikel om så kallad habit stacking, alltså att placera vanor på varandra. Och det här tycker jag nästan borde heta routine stacking. Men det var alltså en intervju i Helsingin Sanomat med en ung kvinna och hon levde helt sådär galet nyttigt. Alltså, det är ganska otroligt att jag tog henne som inspis därför, för att egentligen tror jag att det var liksom ganska sådär bortskrämmande. För man var sådär, det där kan man i alla fall inte leva upp till. Men hon gjorde i alla fall kyken, eller som man säger på svenska, gå ner på huk. 50 stycken varje gång hon borstade tänderna. Och jag var sådär, det där låter som en skitbra grej. Det där kan jag göra. Nåja, jag lyckas ju göra liksom 15 stycken.
Herre gud, så ett flåsande.
Men nu är jag uppe i att göra 30 per tandborstning. Och det här har ju gått då från början av året. Så att liksom 3 månader ungefär.
Hur starka jag lår har du nu då?
Mycket starkare.
Mycket starkare.
Och sen så promenerar jag då. Alltså det är en av mina rutiner. Jag stiger av metran varje morgon en station innan jag skulle behöva för att få 30 minuters promenad när jag går in till kontoret, om det inte regnar. Och sen har jag den här face-yogan som jag nämnde. Och så här, allt det här är jag lite sådär, om man sköter sig kanske 70-80% av tiden är det väl okej, om man kan vara snällare på veckoslut och sådär. Liksom. Men, och sen har jag en annan habit-stackning som är att jag har en app för att träna bäckenbottenmusklerna. Och mycket av det här är så inriktat på att jag ska, det är så longevity-grejer, att jag ska vara frisk när jag blir äldre. Och förstås idag.
Nej, alltså, har du börjat med det här att jag ska bli frisk när jag blir äldre nu?
Ja, det har nog varit ett intresse relativt länge. Jag gör också sådär att jag liksom fastar och jag har vit månad en gång på hösten, en gång på våren. Och jag är lite sådär liksom, att jag märker att eftersom jag är en så glupsk person, glupsk på livet, så om jag inte lägger sådana liksom regler så kanske jag inte liksom håller i saker. Och det, att jag litar sådana antingen eller. Mm.
Alltså du menar att då skulle du bli liksom, och bara, du skulle bara ligga? Alltså.
Nej, men mera sådana liksom, det är bra att ha en hel vit månad istället för att vara såhär, nu ska jag dricka lite mindre. Vad betyder att dricka lite mindre? Fattar, vet du, att jag på något sätt ska ha något att förhålla mig
jag gör
till,
som det
är
där,
ganska absolut.
För jag gör det där andra, jag dricker bara lite mindre.
Exakt, vilket är jättebra. Så det är ju liksom att man måste anpassa sig till hur man liksom fungerar. Men får jag fråga, har ni några rutiner och något som ni skulle ha lagt till med de senaste åren?
Jag har, vad heter det, övar på min språkträning varje dag i min app.
Ja, men det är väl en rutin.
Ja, och det där har jag en, just nu är det italienska, det har varit det, för att vi ska till Italien här nu i vår. och möta våren. Och det har blivit en sån där, och det hjälper mig, för att det är ju en sån här gamification av det, för att just det är en app där du måste hålla igång din vad heter det, streak.
Ja, ja.
Så att, det liksom, så att du inte får tappa
det
en dag.
Så och det där, bra.
Ja, det funkar för mig. Och sen, nej men sen har jag ju som en gymrutin och så, men inte liksom sådär. Jag försöker att inte vara allt för rigid med mig själv.
Jag har alltså en sån rutin att jag tränar varje morgon.
Mm.
Och det där sen, men jag vet inte, det här nu då.
Och det är ju verkligen så här högpresterande ja. Människorutin.
Jo, definitivt. Och det är alltså, det är 5-6 gånger i veckan. Och, det är en, jag har extrem siso. Alltså det betyder att jag springer varje morgon. Det finns inte dåligt väder. Det finns inte,
wow.
Nej, för om du börjar med sånt löjligt
shit, ja, så kan du alltid komma kan med du alltid, ursäkt,
ja, ursäkt det. Och jo, det här tränande hänger. Jag är inte ortorektisk. Jag är alltså, det är min mentala hälsa. Jag springer för att alltså jag länkar.
Mm.
Och jag gör det för att må bra i huvud.
No, jag lyssnar i alla fall då på en podcast som heter No Stupid Questions. Och den är del av det här Freakonomics-nätverket, ni kanske har hört Freakonomics. Och där är Angela Duckworth, som är en forskningspsykolog, och hon är författare till en bok som heter Grit. Och de svarar på läsarfrågor, därför heter det No Stupid Question. Och nu var det en fråga, den heter Do You Need a Routine? Det här avsnitt 186. Och då hade han fått en det var hans bror som hade skickat frågan då, liksom att hur viktigt är det med rutiner och kan det bli liksom för mycket? Och då hänvisar de till massor av forskning, men de pratar också jättemycket om sitt eget liv. Och då berättar han, den här Mike bland annat, att den här brorsan har att han har en kompis som varje fredag klockan 2 träffar ett gäng polare och gör det som en slags liksom trans... Ja, att komma in i veckoslutet nice. Genom det. Det lät ju ett jättenice rutin. Och också att han talar om det här med liksom inställning till rutiner. Firm opinion, loosely held, finns ju ett sånt här talesätt. Alltså att man har starka åsikter men var benägen att liksom ändra på den. Så att samma skulle vara här med liksom starka rutiner men flexibel kring att det som jag talade om det där 78 och sådär. Och för mig är kanske min absolut starkaste som inte så loosely held är att på måndagkvällar så är jag alltid ensam hemma och bastar och tvättar håret och funderar på den kommande veckan och går jättetidigt och lägger mig. Och då vaknar jag på tisdagen och är helt sådär mega redo för allt. Och det här har jag ju då infört för att jag är nästan hittar på något alla kvällar och jag måste ha någon återhämtning och det räcker liksom med den där. Där finns liksom en rutin och också inställningen till rutiner. Och sen så snackar den här Mike också om någon man som har skrivit mycket böcker, han heter Jesse Isler, och tittar på hur Navy Seals, alltså det här liksom elittruppförbandet i USA, lever och sådär. Och så var det några grejer från hans liksom inställning till rutiner som den här killen hade tagit åt sig. Och jag blev inspirerad av det här. En var att varje år har något som definierar det året. Och han hade ju typ klättrat i Kilimanjaro ett år. Det är ju ganska liksom high flying. Men också att han sprang maraton ett år. Jag hade också helt samma. Jag sprang maraton en gång. Och det var då 2016. Alltså det är inte som att jag har något, att jag skulle vilja göra det på nytt.
Wow,
liksom. Det var liksom det årets jotto. Och sen dessutom att ha 6 mini-äventyr per år. Så alltså planera in varannan månad att man gör något. Han hade till exempel att han åker på en surftrip med sina vänner varje år. Och så kan man ha kanske att man åker på någon, inte vet jag, liksom, någon resa eller att man gör något liksom, så här, mer
alltså,
speciellt.
Alltså jag tänker så här, jag blir stressad redan när jag får så här inbjudan till någonting, så blir jag jättestressad för att jag vill bara hemma. Alltså så här, jag ska inte stressa en alltså, att man måste... Alltså jag skulle börja tänka varannan månad.
Olika inställning förstås. Men jag bara berättar vad han liksom då. Och sen så var det då också 365 stunder av å. Och det kan man översätta till vördnad hänförelse. Alltså att man är bara sådär, wow, vad vacker den där tallen är. Och sen var det en jätteintressant sak de diskuterade. Och det var om en författare som heter Mason Curry. Han skriver en bok som heter Daily Rituals, How Artists Work. Och den handlar om ordning och rutin. Och att det är ordning och rutin som gör att man kan vara kreativ och modig. forskning kring så kallad kognitiv kontroll, alltså hur väl frontalloben funkar och det som kallas här typ VD-delen av din hjärna funkar, har väldigt mycket att göra med hur man har vuxit upp. Att om man har vuxit upp i en omgivning med mycket rutiner och förutsägbarhet, till exempel att det alltid lagas middag, det serveras alltid frukost, det är tryggt, du vet, du kan komma hem. Det är inte så att det liksom, finns någon risk att ni kommer att bli utkastade från hemmet eller att föräldrarna säger att nu ska du göra läxorna, efter det kan vi läsa den här roliga boken, och sen när du har gjort läxorna är föräldrarna någonstans på någon bar eller någonting. Alltså liksom förutsägbarhet och ordning i barndomshemmet gör att den här kognitiva kontrollen utvecklas bättre, så att en person som vuxit upp så är bättre på planering, medan en person som inte har vuxit upp så då är mer benägen att vara liksom impulsiv och kanske ta fel sorts risker och så vidare. Så det här tyckte jag var jätteintressant, och jag tänker att man kan ju söka att överföra det till att vara vuxen, att det är inte bara liksom hur du har vuxit upp, utan att man frigör ju energi genom att ha de här liksom rutinerna och kontrollerna. Kom ihåg att jag blev så jätteinspirerad av någon artikel som jag läste för nästan 10 år sedan. Så var det en svensk kvinna som hade någon så här chefsjobb i New York. Och så hade hon valt att okej, det här är liksom min uniform. Så hon hade bara samma kläder varje dag. Utan att jobba då, alltså ett jobb där det finns en arbetsuniform. Och då behövde hon aldrig tänka på det. Vad ska jag ha på mig? Och jag har också hört att Obama någonstans, han ägde bara typ 5 kostymer. Så att han aldrig ska behöva fundera på, liksom lägga tid på sådana
Steve
saker.
Steve Jobs, han gick väl alltid i samma kläder.
Men jag har väl alltid jeans och polo.
Steve Jobs har väl också jätteskitig.
Han la ingen tid på rutinen.
Det var som jag. Men jag frågar, vad händer med att leva i stunden? Liksom? Vad händer med att göra spontana grejer om man hela tiden har sina rutiner och har...
Men det är just det som de har den här flexibla liksom mindseten i det där.
Nej, jag har bara så svårt att inte se ett avsteg från en rutin som ett misslyckande.
Jag tänker att man måste vara snäll liksom mot sig själv eller... Snällhet.
Ja, men jag tycker att jag på sätt och vis är lite för snäll åt mig själv, för att jag är också som igen, alltså nu låter jag verkligen som en slusk, och det är jag väl kanske också. Jag är som också så otroligt ointresserad av att liksom optimera mig själv på något sätt överhuvudtaget. Jag är bara sådär, eller ointresserad, men det är väl på något sätt att jag alltid väljer roligt. Alltså om det finns någonting som är roligare än det andra, så
kommer jag alltid att välja det. Det är någon slags disciplinsgrej,
eller? Ja, jag har ingen, alltså det är bara sådär, och också som att jag kan också bli lite sådär liksom obstinat och vara sådär, men alltså för vem är det jag ska bli den här bästa versionen av mig
själv? För dig själv förstås. Alltså, vem är det?
Ja, men om jag är helt nöjd med att vara en slusk då.
Om du är nöjd, men liksom jag är aldrig nöjd. Mm.
För jag kan tycka det där med att ta trapporna istället.
Growth mindset.
Att ta trapporna istället för att åka hiss. Mm. Vad är det för idioter? Det finns väl en hiss? Varför ska man ta trapporna? Jag kan tänka som Ellen också. Att jag...
Men så det är ju den vardagsfunktionen som alla forskare säger att det är helt bäst. Också att inte sitta. Sitta är dödligt.
Jag sitter just nu. Ja. Sitter du, Ellen?
Har jag liksom gjort...
Jag står.
Jag sitter, men jag bor 3 trappor upp utan hiss. Jag går i trappor väldigt mycket. Så jag tänker att på det sättet har jag som... Jag ger inte mig ens valet att...
Nej. Och jag tänker där, men liksom, för mig är det helt sjukt att det finns människor som står i rulltrappan. Här har du gratis en möjlighet att göra något för din hälsa.
Att gå snabbt.
Att gå i rulltrappan.
Alltså Andrea, jag blir helt utmattad av dina rutiner.
Du är en frisk människa. Varför står du
jag
som en idiot när du kan gå?
Så ligger jag oftast och hänger på den, efter det är så skönt att bara åka framåt.
Oh,
ja, och så sen tror jag att jag lite tycker om att ha det lite usligt. Jag tycker om att ha någonting att gnälla över. Jag tycker om att ha lite ångest. Jag tycker om att ha det sådär. Jag inbillar mig fortfarande att det här ångestfyllda geniet är en sanning. Men det är det kanske inte.
Men det där är jättespännande. Liksom, jag tänker att det liksom, skillnaden är, du är ju alltså en konstnär. Och jag är ju producent gärna liksom. Att det är så jäkla stor skillnad. Jag är helt så här rationellt inställd till nästan allt. Alltså jag sysslar nästan ingenting med att känna efter. Liksom, utan jag bara sådär execute, planera, execute. Mm. Och sen mår jag ju
jättebra. Alltså jag blir så avundsjuk på att kunna ha det här mindsetet. Alltså jag vill liksom intraljera över det. För jag verkligen sådär, det låter som ett riktigt sådär guldliv. Men
ja, det tycker jag ju.
Jag vet,
men det är ju
liksom,
också, det handlar ju jättemycket om övning, och det handlar, tror jag, enormt mycket om gener.
det är ju mycket lättare att hålla rutinen just, alltså jag har ju inte barn men jag har syskonbarn som jag har ganska nära relationer till. Och det är ju mycket enklare om jag till exempel haft en sleepover med mitt brors barn att vara sådär, nu är det är viktigt att vi nu ska äta frukost. Nu är det bra om vi ska gå ut och få lite frisk luft, för då mår vi bättre. För då om det handlar om honom så har jag mycket lättare att vara sådär, att liksom motivera det för mig själv, men att vara så åt mig själv en ledig lördag, bara såhär, eller nu ska du äta en ordentlig frukost och sen ska du, alltså nej.
Alltså det här är otroligt bra åsnebrygga i slutet på det manuset jag har skrivit. Nämligen att hur ska man då, för du bara sa, åh jag önskar att jag skulle ha en sådan hjärna. Du har precis själv förklarat det tipset som de slutar hela podden med. Nämligen att forskning visar att när folk ska bestämma några planer eller rutiner eller vanor åt dem de älskar, då så gör de mycket bättre. Aha. Då fattar bättre beslut. Att till exempel att om man ska säga, vad ska din bästa vän eller din man äta till lunch? No, men det är nog bra om han äter det här som är så här nyttigt. Men vad ska du själv äta till lunch? No, jag har kanske lust på hamburgare. Så här, och att det är också något som tydligen så här businessledare använder sig av. Att tänka så här, hur ska jag liksom planera det här om det skulle vara liksom för någon jag älskar? Att där kan vara en väg in i att när man tänker på andra tänker man liksom med huvudet, och när man tänker på sig själv med magkänslan, att börja tänka på sig själv som att man ska vara någon annan. Vad skulle vara bäst för den där Ellen?
Mm.
Alltså det är ett tips som de sa att funka.
Menar du alltså, Andrea, att jag måste sluta hata mig själv? Att jo! Jag måste sluta drivas av självhat?
Jo, det menar jag. Jag menar, det är så enkelt. Det är så enkelt.
Hur den här rutinen är Monne Kate Middleton har.
när hon photoshoppar.
Nej, men nu när de vuxna har pratat färdigt om de här viktiga sakerna så tänkte jag att jag ska uppdatera lite om Kate Middleton. För att jag kanske vet vad hon är.
Ja.
Oh my god,
yes.
Nej, nu tar jag på mig för stora skor. Nej, men ni har ju förstås följt med om det här att Kate Middleton, the Princess of Wales, nästa drottning i England, hon är försvunnen enligt internet.
Ja.
Och det här har hon då varit sedan jul. Är ni investerade i det här mysteriet?
Jag är rätt så investerad i det här mysteriet.
Jag har inte följt med så mycket, men alltså det är då att hon, de sa offentligt att hon ska göra någon magoperation.
Mm.
Men de sa inte vad det är.
Nej, alltså senaste gången Kate såg så var i mellandagarna då. Och i början av januari så gick HV ut med ett meddelande om att hon ska har genomgått en planerad bukoperation. Så att det var liksom inte någon akut operation.
Vad kan det månne vara? No, hon har gjort en mummy tuck.
Alltså, ja, till exempel.
Det känns inte som att hon behöver det.
Brazilian buttlift, så tyckte ju någon att det tar så länge att åtta efter sig.
Ja, men hon har, och de sa då också att hon kommer att vara på sjukhus i 2 veckor och sen kommer hon att liksom vara ut ur offentlighetens ögon fram till påsk, att i flera månader så skulle hon liksom återhämta sig då. Men de här senaste veckorna i alla fall så har ju internet gått varmt med konspirationsteorier och de här har jag ju då följt. Med. Jag är inte så mycket för konspirationsteorier annars, men när det kommer till de här smoke and mirrors som brittiska kungahuset gärna omger sig av, så är jag liksom all in. Det här som vi alla kanske på något sätt känner nu, att liksom kan man lita på det här hovet överhuvudtaget? Och det är väl därför det också uppstår de här mer eller mindre galna teorierna, och jag ska gå igenom dem sen. Ni ska få en lista och så ska ni få rösta på vilken
teori
ni tror på.
Ja, Kate-gate. Det har gått från Kate-gate till Kate-spiracy. Är det inte så?
Ah, ja, precis. Okay. Kate är ju som vi kanske, vi som känner henne vet att hon är ett kontrollfreak och en perfektionist, och det har också liksom ryktats ganska mycket om ätstörningar och så. Hon är liksom, hon har aldrig synts på en bild där hon inte ser typ sådär 100% korrekt ut. Och hon är också, det här är alltså också kvinnan som bara så här, blott timmar efter att hon har tryckt ut en tronarvinge, så stod hon på trappan i klackar och smink och klänning och liksom
och
lät
vinka.
Sig fotografera.
Det är så galet.
Ja. Och den här, hennes då påstådde sjukhusvistelse, eller hon har väl, men så där. Och operation sammanföll också med att HV gick ut, var det en slump eller inte, men HV gick ut med att kung Charles berättade att han har då prostatacancer.
Mm.
Och vi fick också bilder av honom utanför sjukhuset där han står och ser lite sådär lagom medtagen ut, men ändå stark och frisk, för att vi vill ju inte ha en regent som liksom på något sätt, ja, inte klarar av det. Och det är jätteovanligt att en regent i England överhuvudtaget liksom kommenterar sin egen hälsa. Alltså bara hans mamma då, rest in peace Elizabeth, så berättar ju aldrig någonting. Alltså liksom, och även längre, alltså det är liksom, det är inte någonting som regenterna gör. Så det var liksom lite nytt, och också kanske lite också därför som folk blev så där, jaha, men varför berättar de det här nu? Betyder det att det är någonting som de inte, vad är det de inte vill berätta om de känner sig pressade att gå ut med det här? Men jag tror ju personligen att det är mest att Charles på något sätt liksom från första början har haft en ganska så där tydlig bild om att han vill förnya.
Var mera öppen, väl öppnare kommunikation då?
Liksom. Ja. Och det finns ju också liksom siffror på att liksom, män i England eller Storbritannien gick och kollade upp sin prostata. Alltså att det ökar ganska markant.
Det är
markant.
Ju jättebra.
Så det är ju liksom bra att han använder sin makt, den lilla makt de har. Eller lilla, nu ska det inte vara sån. De har ju en viss makt, men sådär. Ja.
Influencers.
Ja, men de här konspirationsteorierna kanske liksom drog igång riktigt ordentligt på mors dag då, när det var mors dag i England. När hovet då valde att dela en bild på Instagram och i tidningarna av Kate med barnen runt omkring sig. Och ganska snabbt så började folk vara sådär, men den här bilden är ju väldigt kraftigt manipulerad. Bland annat
också
Kate's,
dåligt manipulerad.
Ja. Bland annat Kates ansikte ska då vara enligt de här experterna på internet inklippt från ett vågomslag för några år sedan. Det är ju inte ovanligt heller att HV photoshoppar sina bilder, tvärtom så gör, alltså det är mer regel än undantag. Men det som kanske stod ut lite från det vanliga, det var att så här, flera globala bildbyråer gick ut med att den här bilden representerar inte sanningen, så vi liksom drar den från rullorna, att vi ska inte använda den
alltså,
här bilden
hur dåliga
längre.
Människor har de som köter deras sommar? Ja, hur kan det gå igenom det där? Lever hon, Ellen? Exakt, ta en bild med dagens tidning i handen.
Ja, men precis. Nej, men också en paparazzi-bild av William och Kate i en bil börjar florera. Och den bilden visar sig också ganska snabbt vara liksom photoshoppad. För det var hennes liksom profil från en annan bild som någon hade sådär.
Okay.
Brittiska HV har ju det här never complain, never explain.
Mm.
Men det håller liksom inte längre. Man kan inte ha den... Alltså, det funkar inte att vara med på Instagram och aldrig... explain or never complain om det ska, alltså, nej. Och de här senaste dagarna har det också liksom varit väldigt, det har gått rykten om att BBC, alltså brittiska statstelevisionen och radio, eller statsmedia, har fått order om att vara standby, att HV kommer att liksom då vara berätta någonting stort inom de här närmsta dagarna.
Inom de nästa dagarna? Oh!
Ja. I talande stund så vet vi inte. Det har inte kommit något så offentligt att BBC har gått ut med någonting. Det här är ju bara rykten. Det värsta är att när jag satt och skrev det här igår kväll, vet ni vad som hände exakt efter att jag var färdig med att jag hade listat de här teorierna som jag ska nu gå igenom?
Charles då deklarerades död.
Nej. Nej, då dök det upp nya bilder på Kate och William.
Nej! Okej. Okay.
Så hon är hittad, hon lever i alla fall, eller...
Eller. Jag tänkte att du skulle säga det, alltså, vi bandar in det här, det är en tisdag och jag läste idag på morgon att Ryssland har liksom gått ut och sagt att Charles är död. Och det har liksom, ja, ryska telegramkonton, alltså The Guardian har skrivit om det. Och jättemånga miljoner har trott på det.
Ja, men alltså, om det är någon man ska tro mindre på än brittiska HV så är det väl Ryssland. Nåja, men nu så tänker jag så snabbt gå igenom olika teorier jag har tagit del av de här senaste dagarna.
Nice. Okej. Nu ska man ignorera att hon har hittats eller att man tänker att hon har försvunnit.
Alltså hon har ju inte hittats. Nej. Vi har bara fått några bilder någon som bild sägs.
Photoshop. Ingen bild av henne med dagens tidning.
Den roligaste som jag tycker nummer ett är att hon ska vara med i nästa säsong av Masked Singer. Och det är därför hon inte syns till.
Nej.
Okej. Två är att hon fick något bra dataspel i julklapp och ville spela klart. The Sims har jag sett mycket.
Nej.
Nej, okej. Okay. Okej, nu blir det mörkt. Alltså från det ganska så här roliga till sådär. Att William har misshandlat henne och hon är för söndrig för att visa sig upp. Att hon har för mycket blåmärken och liksom, ja.
Oh my god, vad obehagligt. Det säger jag nej på. Jag säger också nej där, för jag vill inte att det där är så mörkt.
Det här är en av dem som jag har sett mest om. Och det är då att Kate ska ha haft en affär med Thomas Kingston som är en gammal familjebekant. Han har varit kompis med hennes lilla syster Pippa som vi alla minns eftersom hon heter Pippa.
Och har en röv.
Ja, precis. Och William ska ha fått reda på den här affären och han ska ha dödat Thomas. Thomas Kingston hittades nämligen död i sitt hem för några veckor sedan.
What?
Och det här var ett källmord. Han hittades med en ett vapen bredvid sig.
Ett källmord med ett vapen går ju att stagea hur lätt som helst.
Och var det HV som sa att det var ett källmord?
Jag tror inte att HV har gått ut med det överhuvudtaget, för han är väl inte liksom kunglig, utan han är liksom bara en familjevän. Och nu då så sörjer Kate, eller så har hon blivit galen, eller så hon hålls hon inlåst av William efter det här.
Alltså, okej, okay, jag säger teorin, ja på den här.
Ja. Alltså, den här teorin stärks då också av att William under en ceremoni bara dagar efter att den här Thomas ska ha hittat död var med, och då hade han, ja, and I quote, tydliga blåmärken på halsen. Jag har sett bilder, jag tyckte inte att det var så tydligt. Det kan också ha varit en skugga beroende på bilden är tagen.
Om man har lyssnat på Sällskapet förra veckan, så det här ryktet berättar Peter Alfakir om. Men vi visste nog inte vad de hette då, men då sa han att hon är på smällen med sin kompis bror.
Ja, no, det är ju en del av den här, och det är just den här Thomas Kingston då, som är den här kompisens bror. Och det är då en del av det att hon ska vara gravid med honom, men jag tog som inte ens med det, för att det är liksom, det är liksom, man kan spinna vidare på den här, alltså folk har ju skrivit hela septologier om det här. Och en annan väldigt, väldigt vanlig teori på internet, och här är också William den skyldiga, det är ju då att han har haft en otrohetsaffär ganska länge med en som heter Rose Handerbury. Det är en adlig människa som är... Rose Handerbury.
Alltså han kallas också för Peggy. Jag sitter och googlar.
Ja, Rose Handerbury, så hon är en adlig dam som ingår i Kate Williams liksom närmaste vänkrets, och de ska ha haft ihop det i flera år.
Som sin far! Han är som sin far!
Exakt. Att hon helt enkelt vägrar samarbeta och liksom visa upp sig offentligt före William liksom avslutar den här affären för gott. Det här är då den kanske den teori som har synts mest. Tror ni på det eller tror ni inte?
Alltså jag säger ja på den här också.
Alltså jag måste, nu står jag faktiskt och väger. Jag säger nej på alla andra hittills, förutom den där med att hon är gravid med den där som William och mörda. Och sen tror jag på den här, tror jag också.
För att det är ju hennes liksom absoluta trumfkort, att hon kan vara sådär. Okej,
jag sticker med
barnen. Jag vägrar göra något sorts offentligt framträdande.
Och sen får hon och photoshoppa bilden.
Och det sätter ju honom i pisse verkligen. Liksom. Ja.
Och sen en annan teori är ju att hon har klippt lugg och blivit missnöjd. Fuxa ut.
Otroligt bra.
Det tråkigaste, men också förmodligen det mest sanna, det är att hon har gjort ett större planerat eller akut, vem vet, bukingrepp och läker efter det. Hon har ju då som sagt haft, enligt källor, haft ganska svåra ätstörningar. Sånt kan ju ge konsekvenser. Hon kan ha opererat bort livmodern. Det är också någonting som folk tror ganska hårt på. Hon kan ha fått stomi på sig. Vem vet, alltså det finns ganska mycket olika bukoperationer man kan göra. Sånt kan ta länge att läka från. Det kanske har uppstått komplikationer. Alltså den enda valuta hon sitter på så är ju liksom sitt utseende och sin image. Och hon liksom, dels har HV inte råd just nu att visa upp en kunglighet som inte är frisk. Perfekt. Och stark. Ja. När kungen är sjuk i cancer. Alltså de kan inte visa
speciellt
yngre kungligheter.
Speciellt de som är liksom nästa generation i falkungen.
Exakt. Nej, men som sagt, det är ju påsk nästa vecka, så får se om hon har återuppstått det tills dess. Och med det sagt så tror jag också att William sannoliken har haft ihop det med den här Rose Handerbury. Alltså det ena utesluter ju inte det andra. Det jag tänker mest på är, vad sitter Elisabeth uppe i sin himmel och ser ner på och tänker, vad i helvete håller ni på med? Alltså jag har varit död ett år och ni har redan liksom förstört allt.
Ellen, kommer monarkin att ta slut i Storbritannien?
Jag tror inte att den tar slut i år, men jag tror att den kommer att ta slut. Jag tror inte, jag har svårt att säga att George kommer att bli kung. Alltså den här William och Kates pojke då, jag tror inte, alltså speciellt om de ska hålla på så här, de har ju liksom inget förtroende.
Nej.
Men then again, alltså världsläge är som det är ganska osäkert, ganska otryggt, vem vet när tredje världskriget bryter ut på riktigt. Då, om någonsin, så brukar ju folk vilja ha de här ganska liksom symboliska personerna att samlas kring. Så det kan ju också hända att kungligheterna får en helt en liksom viktigare roll om det skiter sig. Den här.
Ja, och så är det ju också att man liksom i alla politiska undersökningar med populism, men också det är ju liksom att män blir bara mer och mer värdekonservativa, medan kvinnor blir liberala. Men överhuvudtaget att det liksom kommer tillbaka den här värdekonservativismen, och dit hör ju att tycker att det ska finnas kunga. Att det liksom är pendel hela tiden.
Jag väntar med spänning på att se vem som, om Kate återuppstår på den tredje.
Alltså nu väntar jag också med spänning.
Alltså, jag har aldrig sett fram emot påsk så mycket som jag gör i år.
Otroligt. Tack Ellen för den här diskussionen om Kate Middleton. Ni vet ju att nu för tiden kan man vara med och diskutera med oss. För vi har ju alltså oftast sådana ämnen som jag hoppas att ni tycker olika om. Och då ska du gå in på Arena-appen och du ska ha en egen profil där för att kunna diskutera. Och idag undrar jag, ska man bry sig om sitt utseende? Ni kan diskutera precis alla ämnen som vi har haft idag eller överlag, vad vi än pratar om, så kan ni ju alltså kommentera. Kommentera gärna, vi blir bara glada. Tack Andrea Reuter.
Hörde, tack jättemycket.
Tack Ellen Strömberg.
Tack hördu.
Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet.